för att vi ska uppleva texten i sitt sammanhang som vi har fått lära oss är oerhört viktigt. Så läser vi idag från första Petrus brev 2, från vers 11 till vers 17. Vi ska stanna inför vers 13 till vers 17, men vi läser helt ifrån vers 11. Mina älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från de kötsliga begären som för krig mot själen. Uppför er väl bland hedningarna, så att de, när de anklagar er som förbrytare, ser alla goda gärningar ni gör och prisar Gud den dag han uppsöker dem. Underordna er varje myndighet för Herrens skull. Det må gälla kejsaren som högste härskare, eller landshövdingarna som är utsända av honom för att straffa dem som gör det onda och hedra dem som gör det goda. Ty det är Guds vilja att ni genom att göra gott ska tysta munnen på oförståndiga och okunniga människor. Ni är fria, men använd inte friheten som täckmantel för att göra det onda, utan för att tjäna Gud. Visa aktning för alla, älska bröderna, frukta Gud och vörda kejsaren. Så långt läsningen av Guds eget eviga ord. Och vi är övertygade om att Gud ska lägga välsignelsen till vår läsning av ordet. I Jesu namn. Amen. Ja, underordna er alla mänskliga myndigheter, börjar Petrus nu i ett nytt sammanhang och på ett nytt tema. Men egentligen är det en fortsättning och en logisk följd av det han tidigare har tagit upp. För Petrus slår an en ton som är ganska unik just för honom i sitt brev och i sina brev. Nämligen en evangeliserande eller vinnande livsstil. Och vi förstår att det är utifrån att Petrus breven är skrivna till en församling som lever i extrem förföljelse. Och som vi tidigare har nämnt så blev man tvungen att tillämpa den princip man lärt sig av Herren själv. Att vara listig som en orm men oskyldig som en duva. Det krävde stor vishet för att kunna navigera som kristen i förföljelsens kejserliga Rom. Och just detta med en vinnande livsstil blev då ett nödvändigt och effektivt medel att föra evangeliet vidare och vinna människor för Jesus, för den kristna tron. Så när nu Petrus talar om att underordna sig mänskliga myndigheter, så är det alltså en vidareutveckling på temat att ett heligt liv tystar munnen på kritiker och förföljare. Och vi sa förra gången vi tog upp det här temat att det endast finns två medel att vinna människor för Gud i Nya Testamentet. Och det är evangeliets förkunnelse och ett heligt liv. Och det är ju egentligen samma sak. Att förkunna evangelium både med ord och med handling. Eller med attityd och livsstil. Ja, Petrus har redan konstaterat att vi är främlingar och gäster. Och det läste vi också idag. Vi är främlingar och gäster. Men frågan är, som pastor John MacArthur uttrycker det. Han säger så här: sist och slutligen är det så att ditt sätt att leva avgör om du leder någon till Kristus eller om du ger bränsle åt kritikens eld. Mycket intressant. Om du leder någon till Kristus eller ger bränsle åt kritikens eld. Det är ett viktigt ämne för självrannsakan. Att leva i den här världen men inte av den. Att representera ett annat rike. Att vår tro och våra värderingar som har format våra liv får bli som en lovsång mitt i ett samhälle fullt av dissonanser och missljud. Jesus själv hade talat väldigt mycket om det här som Petrus tar upp. Och Jesus sa så här i Johannes 18:36. Mitt rike är inte av den här världen. Hade mitt rike varit av den här världen skulle mina tjänare ha kämpat för att jag inte skulle utlämnas åt judarna. Men nu är inte mitt rike av den här världen. Väldigt tydlig signal om att hans rike och därmed också invånarna eller medborgarna i hans rike inte är av den här världen. Så Jesus drar själv den här väldigt tydliga linjen mellan den här världen och hans rike. Och de som blandar ihop de här två begreppen och suddar ut råmärkena agerar alltså rakt i strid med Jesu ord och undervisning. Nej, vi uppmanas snarare att bevaka den gränsen väldigt tydligt så att det dubbla kärleksbudets, Guds rikes gränser aldrig suddas ut. Älska Herren din Gud och älska din nästa som dig själv i Jesu namn. Johannes 17:15 skildrar hur Jesus ber för oss som är i den här världen men inte av den här världen. Så här ber han. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda. Det tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Det kan inte sägas tydligare. Guds folk, de troende i alla tider, är av den kategorin som inte tillhör världen, dess system, dess tänkande, dess ideologi. Och inte minst dess Guds fientlighet, dess otro. Vi kan inte tillhöra ett system som förnekar Guds existens och Jesus som frälsare. Om vi ska vara Jesu tillhörigheter. Petrus för oss nu in på ett mycket känsligt område. Inte minst med tanke på den extremt fientliga miljö som vi nämnde tidigare. I vilken den förföljda församlingen levde i, och det var ju de som Petrus skrev till i sitt brev. Han säger, underordna er alla mänskliga myndigheter för Herrens skull, både kejsaren som högste härskare och ståthållarna. Kom ihåg nu det som vi har lärt oss tidigare, att vi ska leva värdigt för att hedningarna ska prisa Gud på uppsökelsens dag, på besökelsens dag, eller som det står i folkbibeln, på den dag han uppsöker dem. Petrus har alltså en evangelistisk vision i sikte när han nu instruerar oss att underordna oss mänskliga myndigheter. Och så säger han så här, det är Guds vilja att ni genom att göra gott ska tysta munnen på oförståndiga och okunniga människor. Det här är intressant. När Petrus och Johannes hade botat mannen vid sköna porten och redogör för vad de har gjort, så säger samme Petrus som nu skriver brevet att när vi idag ställs till svars för en välgärning mot en sjuk, säger han, så ska ni veta att han står frisk i Jesu namn. Och så predikar Petrus på. Och så står det faktiskt så här att när de noterade att Petrus och Johannes var olärda män ur folket, men drog sig till minnes att de hade varit tillsammans med Jesus, så blev de svarslösa. Och det är väldigt intressant, alltså det Petrus beskriver här, det är Guds vilja att ni genom att göra gott ska tysta munnen på oförståndiga och okunniga människor. Det är inte bara ett påstående som han gör, utan det är en personlig erfarenhet, ett personligt vittnesbörd som han har varit med om. Det där bibelsammanhanget hittar vi i Apostlagärningarna 4. Apostlagärningarna 4 och 9, där det står. Vi förhörs med anledning av en välgärning. Lägg märke till ordet. En välgärning. Att göra väl. Att göra gott. Och så står det uttryckligen här i vers 14. Och när de såg mannen som hade blivit botad stå där tillsammans med dem, blev de svarslösa. Så bokstavligt talar så tystar den goda gärningen i Jesu namn munnen på oförståndiga och okunniga människor. Med frälsningen följer ju insikt om sanningen. Och här låter Petrus oss förstå att bakom fientligheten som hela tiden omger församlingen i mer eller mindre subtil form så finns det oförstånd och okunnighet. Det är ju nämligen så att i vårt fallna tillstånd, i vår naturliga tillstånd utan den heliga ande, så är vi utlämnade åt oförstånd och okunnighet. Och ur det så stiger också den här fientligheten mot Gud och mot hans församling. Men frälsning innebär insikt om sanningen, innebär räddning ur oförstånd och okunnighet. Och det är fantastiskt, för det står också i första kapitlet av Efesierbrevet att i honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Som är frälsningen följer insikt. Som gör att fientligheten mot Gud, fientligheten mot hans barn bryts i våra liv. Tack och lov. Och detta denna vishet använder Gud också i evangelisationssyfte för att tysta munnen på oförståndiga och okunniga människor. Det är viktigt att vi förstår det här, för man blir mer barmhärtig när man förstår att människors fientlighet faktiskt ofta beror på oförstånd och okunnighet. Men det kan vi övervinna genom att förkunna evangelium i Jesu namn. Men Petrus har inte bara en evangelistisk vision i sikte när han talar om att vi ska underordna oss och leva liv i lydnad för myndigheternas förordningar. Han har också en helgelsevision i sikte, eller hur? Lade ni märke till det? Underordna er alla mänskliga myndigheter för Herrens skull. I Efesierbrevet 5 och 10 så står det: pröva vad som är Herren kärt. Och det står också: ni är fria, men använd inte friheten som täckmantel för det onda, utan för att tjäna Gud. Vi kan alltså söka vad som är Herren kärt och låta våra liv formas av det. Och bli Kristuslika i vår karaktär genom att ta Petrus instruktion på allvar. Pröva vad som är Herren kärt. Låt er formas av det. Och helgas in i Kristuslikheten. Ja, hur är man en god medborgare då i ett gudlöst samhälle? Och samtidigt medborgare i himmelriket med kallelsen att inte älska eller inlåta oss i det som Bibeln kallar för världen. Alltså det gudsfientliga eller det gudlösa världssystemet. Ja, för att vi inte ska bli obalanserade svärmare i vårt främlingsskap. Det skulle man kunna bli, eller hur? Jag tillhör inte den här världen, jag kan leva loppan. Jo, jo. För att vi inte ska bli obalanserade svärmare så skriver nu Petrus att vi ska underordna oss myndigheterna. Och tänk nu på hur laddat detta är. Det är alltså den myndighet som förföljde församlingen. Och han säger, de är sända av honom för att straffa dem som gör det onda och hedra dem som gör det goda. Det är märkligt nog så att överheten är insatt av Gud. Det sägs Paulus också, den helige andes uttryck genom aposteln Paulus i Romarbrevet 13:1 låter så här: varje människa ska underordna sig den överhet hon har över sig. Det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är tillsatt av honom. Detta kan förefalla mycket märkligt. En församlingsförföljande myndighet, skulle den vara insatt av Gud? Ja, i en bemärkelse är den sannoliken det. Varje överhet är ett resultat av Guds försyn och hans suveräna, allsmäktiga styre över allt som sker. Och det märkliga är att Gud kan genomföra sina syften även genom de mest ogudaktiga myndigheter. Det var faktiskt en ogudaktig persisk härskare, kung Koresh, som gav befallning om att det judiska folket skulle få återvända hem till sitt förlovade eller utlovade land ur den babyloniska fångenskapen. Och det står att Gud leder kungarnas vatten som, nej, kungarnas hjärtan som vatten, som vattenbäckar. Gud är suverän och kan genomföra sina syften även genom de mest besvärliga myndigheter. Kom ihåg att Kristus blev utlämnad och korsfäst av två myndigheter i maskopi. Den judiska tempelledningen och den romerska statsmakten. Vad blev resultatet av denna konspiration när Gud fick använda den för sina syften? Jo, ankomsten av Guds rike och så småningom störtandet av alla gudlösa regimer, nämligen Jesus blev världens frälsare. När man blir kritiserad eller pressad eller när man känner krav från myndigheter eller samhällsordningar, så är det väldigt lätt att fly in i självförsvar, att fly verkligheten och tänka: jag är himmelsk och jag har ingen del i den här världen. Jag kan uppföra mig som jag vill. Men det här är helt fel. Vi återvänder till John MacArthur som har sagt några ord om det här. Han säger så här: Gud vill inte se ett sådant beteende hos oss. Han vill inte att vi ska tänka att vi kan uppföra oss hur som helst för att vi inte är ansvariga inför mänskliga inrättningar. Faktum är att han vill att vi ska ge exempel på självbehärskning, ge exempel på dygd, ge exempel på engagemang i samhällets väl och skapa frid i samhället och göra allt vi kan för att undvika problem. Att leva på ett sådant sätt i frid och med en god vilja river ner alla våra fienders grunder för deras falska anklagelser. Mycket bra sagt. Vad har gamla testamentet att säga oss om det här som vi tar upp i första Petrus brev idag? Ja, i Jeremia 29:4-7 så kan vi läsa någonting som faktiskt var lite av en överskrift för Frälsningsarméns samhällsengagemang under flera år. Det finns affischer på många kårer med det här citatet. Det står: så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel: bygg hus och bo i dem, plantera trädgårdar och ät deras frukt. Ta er hustrur och föd söner och döttrar. Tag hustrur åt era söner och gift bort era döttrar så att de föder söner och döttrar. Föröka er där och bli inte färre. Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren. När det går väl för den går det också väl för er. Här handlar det om att inordna sig, underordna sig och välsigna den plats där man bor. Och det här ska också färga våra böner. Lyssna på vad Paulus säger i första Timoteus brev 2:1. Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv på alla sätt gudfruktigt och värdigt. Det är gott och rätt inför Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Så Guds församling ska alltså inte vara kända som upprorsmakare, besvärliga människor som skapar problem och som lämnar härvor av komplikationer och konflikter bakom sig. Utan tvärtom ett folk som är smidiga och som är anpassningsbara, som inte viker för ogudaktighet eller anpassar sig efter okristliga ideologier, men som mitt i allt detta ger exempel på ett Guds rikets liv, ett heligt liv. Frälsningsarméförfattaren Henry Garipi, han skrev så här om en av Frälsningsarméns större ledare, kommendör Andrew Miller, när det gäller att vara en människa mitt bland folket. Han skriver så här: hos Andy fanns ingen polarisering mellan det heliga och det folkliga. Han såg evangelisation och praktisk tjänst som två sidor av det ett och samma mynt som utgör Frälsningsarmén. Hans typ av helgelse var oskiljaktigt överlåten till smärtorna och nöden hos människorna i hans omgivning. Han deklarerade frälsningssoldatens credo: helighet utan social omsorg är som en själ utan en kropp. Och social omsorg utan helighet är som en kropp utan själ. Det ena är ett spöke, det andra ett lik. Endast när de förenas har vi ett sunt livgivande evangelium. Och sist men inte minst så läste vi: visa aktning för alla, älska era trossyskon, vörda Gud och ära kejsaren. Det här är intressant. Visa aktning för alla. Det har också vi i våra trivselregler som första punkt. Vi visar respekt för alla människor. Det är en oerhört avgörande punkt. Det står också att vi ska älska våra trossyskon med agape-kärleken, den ovillkorliga utgivande kärleken, även när vi tycker att vi hakar upp oss på deras brister och fel. Och naturligtvis vörda Gud och ära kejsaren. Men när myndigheterna förbjuder oss att göra något som Gud befaller, till exempel att predika evangelium, då, mina kära vänner, då lyder vi Gud mer än människor. Apostlagärningarna 5:29. Då svarade Petrus och apostlarna: man måste lyda Gud mer än människor. Och på samma sätt, när myndigheterna befaller något som Gud förbjuder, då lyder vi Gud mer än människor. Vi tar till exempel inte vilddjurets märke på vår hand eller på vår panna, om det nu skulle uppstå en sån situation rent praktiskt. För vi måste lyda Gud mer än människor. I Hebreerbrevet 11:24 kan vi läsa om det här. Där står det: i tron vägrade Mose som vuxen att kallas faraos dotterson. Han blåvägrade i tro att lyda människor mer än Gud, kan man säga. Tron kan vägra, en helig, salig vägran, och Gud välsigna detta. I Uppenbarelseboken 13:10 kan vi läsa lite också om det här, helig olydnad eller kanske helig civil olydnad. Det står så här: om någon ska gå i fångenskap, då går han i fångenskap. Om någon ska dödas med svärd, så dödas han med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro. Mitt i en pressad värld så håller de heliga ut i tron även när de måste underordna sig fångenskap och svärd. Varför det? De lyder Gud mer än människor. Och vad innebär den här lydigheten mot Gud mer än människor? Uppenbarelseboken 14 och 12. Här visar sig de heligas uthållighet. De håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. Och det här är inte en maktlöshet som skapar ångest. För vi vet att vår strid utkämpas inte med olydnad mot myndigheter och ifrågasättande i första hand. Utan vår strid utkämpas med andliga vapen. Genom att förkunna Guds ord och genom att be, som vi har hört tidigare. Så kan vi vinna striden, vinna slagen där vi går fram. Så, vi har alltså fått titta in i någonting oerhört viktigt. Så långt vi kan med vårt andliga samvete intakt, så underordnar vi oss alla mänskliga myndigheter och lever heliga liv. Som tystar munnen på fienden och som skapar förtroende för evangeliets folk. Men när det kommer till den punkten att vi måste älska Gud och lyda Gud mer än människor, då gör vi det om det också så ska kosta oss livet. Gud välsigne dig att leva ett segrande liv i Strängnäs 2015. Amen.